Det här är P1, Sveriges Radio.
Total avsaknad av källkritik när P4 Sjuhärad anklagade polisen Nadim Ghazaleh för fortkörning och givande av muta.
Jag är arg och jag är uppriktigt jävligt ledsen. Jag trodde inte att det gick till så här bland våra etablerade medier.
Om sparpaketen som nu kommer från mediehus efter mediehus bör vi prata om en ny kris.
Vi måste bli färre och det kommer också innebära att visst innehåll kommer vi inte kunna göra.
Och som text som blivit det nya guldet när AI-program ska tränas upp. Men nu vill redaktioner sätta käppar i hjulet.
Vad kommer vi tjäna på att helt enkelt ge bort vårt innehåll helt gratis till liksom stora techbolag?
Det här är Medierna i P1. Jag heter Johan Cedersjö. Hej och välkommen till veckans Medierna. Polisen och debattören Nadim Ghazaleh pekades i veckan av den högerpopulistiska sajten Samnytt ut som korrupt. Han skulle i samband med att han stoppades för en fortkörning ha erbjudit sig att köpa tårta till sina kollegor om han slapp straff. Uppgiften om tårtan har Samnytt fått från en anonym poliskälla som i artikeln får bry ut sig om hur impopulär Ghazaleh är i polishuset i Borås. Att Samnytt drog på så här, det förvånar knappast. Desto mer obegripligt är det att såväl Sveriges Radio P4 som Borås Tidning tog den anonyma uppgiften om tårtan för sanning och spred den vidare till sin publik. Reporter är Erik Petersson.
Jag förstår att medier granskar oss offentliga personer. Det är en del av spelet och det är så det ska vara.
Det här är Nadim Ghazaleh, polis, debattör och författare.
Men det här är helt sjukt det som de har gjort. Jag har aldrig någonsin gjort det som de påstår.
Det var under onsdags eftermiddagen som den högerpopulistiska sajten Samnytt publicerade uppgifter om att Nadim Ghazaleh ska ha stoppats av polis för fortkörning. Enligt sajten ska han ha erbjudit sig att köpa tårta till poliserna på plats för att slippa böter och bli av med körkort. Den här uppgiften om tårtan kommer i Samnytts artikel alltså från en anonym poliskälla. Men det var först när de lokala medierna började hänga på i rapporteringen som det här nådde Nadim Ghazaleh.
Ställd, chockad, helt ärligt jävligt arg och uppriktigt ledsen. Jag pekades ut som brottsling i den största lokaltidningen i staden där jag bor, i Borås, liksom, som korrupt polis. Jag blev helt häpen.
Ungefär en timme efter Samnytts publicering kommer Borås Tidning. Och strax efter det publicerar P4 Sjuhärad.
Och vi börjar med att den kände Boråspolisen och debattören Nadim Ghazaleh ska ha kört mer än 30 km för fort på en 70-sträcka men undsluppit straff och fått behålla sitt körkort. Det här enligt sajten Samnytt. Enligt en poliskälla som den här sajten pratat med så ska Nadim Ghazaleh ha erbjudit att bjuda poliserna som stoppade honom på tårtan de lät honom åka.
I nyhetsinslaget hos P4 nämns inget om egna uppgifter, utan här hänvisar de uteslutande till Samnytt. De har även sökt en polischef och Nadim Ghazaleh själv, men ingen av dem har velat kommentera.
Jag tycker det är viktigt att säga att det är inte så att vi såg något i Samnytt och skriver en write på det utan att kolla en enda uppgift. Det kan ju framställas så, så är det inte.
David Svanberg är kanalchef och ansvarig utgivare på P4 Sjuhärad. Och han menar nu alltså att de hade fler uppgifter än bara Samnytts. När ni publicerade så hänvisar ni i alla fall bara till Samnytt.
Ja.
Räcker det för en namnpublicering, tycker du?
Nej, men det tycker jag inte. Det gör det inte. Och det är viktigt att säga där återigen att vi såg att det fanns uppgifter om den här händelsen också i Borås Tidning. Att de hade delvis egna uppgifter. Vi ringde till Nadim, vi fick kontakt med honom via sms. Vi ringde polischefen, så att det stämmer ju inte att vi bara hade Samnytt som uppgiftslämnare.
Liksom den första publiceringen jag har, då hänvisar ni bara till Samnytt. Nadim Ghazal vill inte kommentera det här. Jag menar, är man inte helt och hållet hos Samnytt kring uppgifterna man berättar, så att säga?
Ja, men jag förstår precis din fråga, och den är helt relevant. Vi borde nog i den första publiceringen hänvisat vissa uppgifter till Borås tidning, som ju hade en del av uppgifterna. Vi borde berättat att vi själva hade en del av uppgifterna, där borde vi vara tydliga. Så jag håller helt med dig. Där skulle vi gjort annorlunda och förklarat det för publiken.
I den första publiceringen har P4 en blå länk till Samnytts artikel och hänvisar bara till deras uppgifter. Men snart börjar den här publiceringen att uppdateras. Först försvinner uppgifterna om att Ghazale ska ha försökt bjuda på en tårta för att komma undan.
Vi borde göra ett bättre journalistiskt arbete innan vi gick ut med den uppgiften. Och där är jag självkritisk. Det tycker jag att vi har gjort fel och måste göra bättre i framtiden.
Just det. För på sätt och vis är det där liksom den kanske allvarligaste anklagelsen i publiceringen också. Det är ju, där är ju liksom ett potentiellt mutbrott. Det finns tidigare sådana exempel. Vad tänker du om det?
Ja, jag tänker att vi inte borde haft med den uppgiften. Vi borde gjort ett bättre journalistiskt arbete, tagit reda på mer. Vi var lite snabba och så att jag tycker inte att det var bra.
Under onsdagskvällen och torsdagsmorgonen fortsätter artikeln att uppdateras. Efter att uppgiften om tårtan försvinner tar P4 bort blå länken till Samnytt, men fortsätter att hänvisa till sajten. Men under torsdagsmorgonen försvinner även den, och nu pratar man bara om uppgifter.
Efter uppgifter om att den kände Boråspolisen och debattören Nadim Ghazale ska ha stoppats i en hastighetskontroll.
Men vad var det då som hände? Så här säger Nadim Ghazale om den eventuella fortkörningen.
Jag körde på riksväg 40. Bakom mig så kör en polisbil upp. Den blinkar för stopp. Jag jobbar som polis. Jag vet precis vad man gör. Jag kör in till kanten vid en avfart och stannar. Bakom mig stannar polisbilen. Jag vevar ner rutan, sträcker ut mitt körkort. Polisbilen kör upp jämsides med mig. Jag vet inte vad de ville. Jag vet inte vad de ville. Och sen körde de vidare. Och då var det över för mig. Och då körde jag vidare också.
Pratade du med dem då? Eller var det någon interaktion med dem överhuvudtaget?
Möjligtvis att vi sa hej eller att jag sa tjena eller någonting. Det tog 5 sekunder. Jag blev själv liksom. Ja.
Vet du varför de stannade? Körde du för fort?
Ingen aning. Alltså, om jag körde för fort så är det väl deras ansvar att tala om det för mig. Jag tittar inte på hastighetsmätaren där.
Nadim Ghazale har inte ställt upp på någon intervju med varken P4 Sjuhärad eller Borås tidning. Men enligt honom blev han inte konfronterad med den allvarligaste anklagelsen när han blev uppringd av de lokala medierna.
Det som är... Alltså så här. När de ringer mig och smsar mig så nämner de inte någonting om den här tårthistorien som båda två har publicerat och sänt. Efter att det kom upp, då kände jag mig tvungen, det här måste jag bemöta. Och det var då jag gjorde mitt inlägg. Men jag trodde någonstans att det finns ett system som fångar upp sådana här direkta felaktigheter. Men tydligen inte.
Även Borås tidning publicerade en artikel. Till skillnad från P4 hade de dock en egen anonym källa. Men den källan sa ingenting om någon tårta. Den uppgiften tog de istället från Samnytts anonyma källa.
Nej, men vi hade själva uppgifter om den här händelsen som vi hade jobbat med under en längre period.
Carl Lind är redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare på Borås tidning.
Sen såg vi då under gårdags eftermiddag att Samnytt publicerade, och den publiceringen gjorde ju så att vi fick intensifiera nyhetsarbetet, kan man väl säga.
Uppgiften om tårtan låg uppe på deras sajt i ungefär 3 timmar innan även de nåddes av ny information. Vad var det för information ni nåddes av som gjorde att ni valde bort den?
Nej, men då nåddes vi av den informationen, mer information från Nadim Ghazale om vad som hade hänt. Och det gjorde att vi att vi kände att vi inte hade belägg för att publicera den uppgiften som vi då hänvisade till samlyts. Det känns inte rätt att ta kvar den.
Nadim Ghazali, när jag pratade med honom, säger han att han blev inte konfronterad med den uppgiften när ni först ringde upp honom. Att det var först när han såg vad ni hade publicerat som han, så att säga, ringde upp igen.
Det kan jag inte kommentera just hur det gick till.
Men om det är så då, som han säger, att han inte blev konfronterad med just den grövsta anklagelsen mot honom inför er publicering, vad tänker du om det?
Jag tänker att han borde ha blivit det innan vi publicerade den uppgiften.
Jag är arg och jag är uppriktigt jävligt ledsen. Jag trodde inte att det gick till så här bland våra etablerade medier.
Nadim Ghazali igen. Vad tänker du, vad skulle du vilja se från medierna här?
Jag vet inte vad jag kan begära. Jag vet inte vad jag har rätt till. Jag vill ha hjälp. Jag vill ha en ursäkt. Jag vill ha upprättelse. Vill jag ha.
Sist här, polisen Nadim Ghazali. Och vi ska säga att både Borås Tidning och P4 Sjuhärad har tagit in rättelser om uppgifterna om tårtan. Nu lämnar vi Borås och tar några medienyheter från veckan som gått.
Förra veckan berättade vi att tidningen Journalistens tidigare vd och chefredaktör Helena Hjärta fått en ekonomisk uppgörelse i samband med att hon lämnade tidningen i början av året. Nu kan vi berätta att Helena Hjärtas ersättning för 2022 var nära 2,4 miljoner kronor. En dryg fördubbling mot året innan. Det här enligt tidningen Journalistens årsredovisning och Journalistförbundets kansli. Det innebär att ersättningen till Hjärta ska ha legat på omkring 1,2 miljoner kronor. Ulrika Hyllert är ordförande för Journalistförbundet.
Utifrån de siffror som du nämner så stämmer ungefär kostnaden för det här.
Är det där att vara varsam med medlemmarnas pengar?
Dels är det för mig viktigt att följa gällande avtal, överenskommelser och kollektivavtal. Jag tycker att det är viktigt att vara en schysst och bra arbetsgivare och självklart alltid vara varsam med förbundets resurser. Och utifrån de här grundvärderingarna som har så står jag helt och hållet för det här.
Det är först möjligt att klaga över fel i de nya egendomsvärderingarna i 2000.
Så här lät det i veckan när Danmarks Radio för första gången sände sina nattnyheter från Australien. Och därmed så följer Danmarks Radio bland annat nyhetsbyrån TT:s fotspår som sedan ett par år tillbaka har sin nattliga bevakning från Sydney. Då svensk natt är australisk dag innebär det här billigare bemanning. Och nyhetschefen Jens Jakob Lerke säger att det här är ett sätt att stärka bevakningen under natten. Det skriver den danska tidningen Journalisten. SVT-programmet Trädgårdstider lyfte okritiskt fram positiva hälsoeffekter från svampar och örter. Det skulle enligt programmet vara bra mot huvudvärk och feber och vara både lugnande och uppiggande. Några belägg presenterades dock inte och därför fälldes inslaget i veckan för osaklighet av granskningsnämnden.
Efter ett par år med mer positiva rubriker om mediehusens ekonomi svängde tongångarna väldigt snabbt den här veckan. Såväl stora västkustkoncernen Stampen som Sveriges Radio offentliggjorde i tisdags att kärvare tider väntar och att journalister kommer att sägas upp i besparingsprogram. TV-delen av branschen har varit välkänt illa ute sedan tidigare. Men är det en kris för hela branschen vi nu ser början på?
Ja, det måste man säga. Det har varit många sparpaket bara det senaste halvåret. Det berör alla sorters medieföretag. Det verkar också slå mot just journalister. Så att, jag tycker det är svårt att säga någonting annat än att det är en kris.
Olle Lidbom är kommunikationschef på Nordstedts förlagsgrupp och medieanalytiker under namnet Vassa Äggen. Efter veckans besked om nya neddragningar i medievärlden satte han sig ner för att lista alla sparprogram som kommit under året. En lista som blev rätt lång.
Jag blev överraskad över hur många medieföretag som faktiskt har behövt spara och dra ner på personal för att spara. För man ska ju komma ihåg att det är inte kanske framförallt en läsare- eller tittarkris som som driver det här, även fast det är en del i det. Det stora problemet är ju ökade kostnader för alla medieföretag. Man har ökade lönekostnader, 7% ska lönerna stiga på 2 år. Och dessutom har du i Sveriges Television och Sveriges Radios fall då, ökade kostnader för fastigheter och för teknik. Och det gäller ju även för dagstidningarna som får allt dyrare papper och tryck och distribution. Så att det är ju framförallt en inflationsdriven kris som vi ser för mediebranschen just nu i alla fall.
När det gäller tidning Sverige har ju tonerna under de senaste åren varit lite mer i dur. De stora koncernerna har växt och bilden utåt har varit att den digitala omställningen nu äntligen tagit fart. Krisrubrikerna har varit färre och tidningarna kunnat anställa journalister igen. Men i veckan var det tillbaka till molltoner. Stampen som äger bland annat Göteborgs-Posten ska spara 100 miljoner och så många som 100 anställda riskerar att få gå.
Ja, men det som framförallt har hänt, det är ju det stora och dramatiska tappet inom annonsmarknaden eller på annonsmarknaden.
Johan Hansson är vd på Stampen.
Det har ju varit ett svagt år under hela 2023, men framförallt i slutet på andra kvartalet och in i tredje kvartalet så har det fullständigt rasat ihop.
Enligt siffror från Mediebyråbarometern var annonstappet för tidningarna i augusti runt 30%. Och det följer alltså på månad efter månad med vikande annonsintäkter under 2023.
Ja, jag har ju gått ut med att det rör sig om drygt 100 tjänster. Och jag har också kommunicerat till kollegorna att det kommer att bli större neddragningar inom annonsförsäljningen. Men med det sagt så ska vi nå upp till de här 100 tjänsterna som vi ser är nödvändigt i det här läget, så kommer alla avdelningar och områden att påverkas.
Ja, även redaktionella besparingar är alltså att vänta för Stampen. Bonnier, som idag är en stor ägare av Lokaltidning Sverige, har ännu inte kommunicerat något lika drastiskt besked. Till tidningen Journalisten säger ansvarige chefen Mikael Nestius att de till en början och som ett test ska ta bort papperstidningen på söndagar hos 3 titlar. Men han tillägger att allt är på bordet. En annonsmarknad i fritt fall är en mardröm för alla mediechefer. Förutom dem på public service-bolagen. Men även Sveriges Radio och Sveriges Television sitter nu illa till. Det här med anledning av hur inflationen rusat. Olle Lidbom igen.
Jag blir förvånad om Sveriges Television inte också behöver spara. De har enormt stora lokaler, de har dyra kostnader, de har mycket personal. Alla de 3 delarna, det är upplagt för kostnader som överstiger de liksom, uppskrivningen av de medel som de får. De kommer behöva spara.
Vi kommer göra som jag sa, vi kommer titta på organisationen, alltså hur många kan vi vara, och sen kommer vi titta på hur mycket utbud kan vi göra.
Sveriges Radio gick i veckan ut med att bolaget behöver minska sina utgifter med 250 miljoner. Mer än hälften av de pengarna ska tas från programenheten som står bakom journalistiken och innehållet till publiken. Sofia Wadensjö-Karén är programdirektör.
Programenheten är en ganska stor verksamhet och vi ser brett nu på verksamheten hur vi kan spara de här pengarna. Men det kommer ju innebära att vi måste bli färre och det kommer också innebära att visst innehåll kommer vi inte kunna göra.
Senaste gången programenheten på Sveriges Radio behövde genomföra ett omfattande sparprogram var enligt vd Silla Bänke 2007. Från då till nu har det mesta förändrats i medievärlden och flera av de stora kommersiella medierna genomgått både 1 och 2 sparpaket där de tvingats se över sina styrkor och svagheter. Ser du det här också som en chans att på första gången och på 15 år liksom, ta ett grepp om organisationen och se var är vi starka, var behöver vi utvecklas och var kan vi hitta blödande pengar idag som vi inte får riktigt någon effekt av?
Att gå igenom sådana processer är ju sällan positivt, för det går väldigt mycket energi åt fel saker, nämligen inte det som är programverksamheten och det som når publiken. Men det som vi ska passa på att göra när vi gör det här nu, det är ju att vi hela tiden tittar på vart vill vi som företag, vad är viktigt framåt och hur ser vi till att vi är rustade inför framtiden. Och det är det som ligger som enda prio.
Johan Hansson, vd på Stampen, tycker att besparingspaket kan vara nyttiga då de tvingar bolag att prioritera och renodla. Han hoppas och tror att Stampen kommer komma ut som en ännu starkare digital aktör.
Jo, men med det som jag tidigare nämnde om att det är alltid jättetråkigt när duktiga kollegor drabbas, så är det självklart så att nyttjar man ett sånt här tillfälle till att se över verksamheten, var kan vi effektivisera någonstans, vad ska vi göra mer av, vad ska vi sluta göra, så ser vi framför oss att vi kommer att kunna komma ur starkare med ett än mer digitalt fokus framåt och vara, bli ännu vassare på att leverera journalistik och läsarupplevelsen i en digital form.
Det pågår ett kallt krig mellan AI-bolag och medier. För upphovsrättsskyddat material matas in i AI-modeller som lär sig att imitera nyhetsredaktionernas artiklar och reportage. Nu har Aftonbladet som första svenska redaktion följt efter flera stora internationella medier som blockat AI-bolaget OpenAI från att tränas upp på artiklar från dem. Samtidigt finns en svensk aktör som gör samma sak som de internationella AI-jättarna gör, fast i statlig regi. Martina Pierrot är reporter och vi börjar det här reportaget på Kungliga biblioteket i Stockholm.
Här inne i ett av världens största bibliotek finns verkligen mycket data. Här finns till exempel alla radio- och tv-sändningar arkiverade och alla tidningar som getts ut sedan 1645, vilket innebär över 34 miljoner dagstidningssidor.
Det som är unikt med KB:s position är att vi har oerhört mycket data och dessutom i alla modaliteter, det vill säga text, bild, ljud, video.
Love Börjesson leder KB:s laboratorium för AI-utveckling.
Våning 4, öster.
Ja, nu är det under jorden.
KB-labbet utvecklar AI-modeller som forskare, myndigheter, kommuner och andra samhällsinstanser kan använda sig av. Och det behövs stora mängder data för att artificiell intelligens ska lära sig svenska. Och därför är Kungliga biblioteket med sitt svindlande stora arkiv en guldgruva.
Väldigt mycket data som kommer till KB kommer ju från medierna.
Vi ska komma tillbaka till Love Börjesson på KB lite senare. Men först ska vi blicka ut i världen. För de internationella drakarna på AI-scenen med amerikanska OpenAI i spetsen har blivit föremål för mediebråk. I USA har mediehus som New York Times, CNN och Disney valt att blocka OpenAIs bottar från att hämta information från deras sajter. Och här i Sverige har Aftonbladet valt att följa den vägen.
Anledningen till att vi valde att blockera, det är ju för att just nu så har vi ingen kontroll över vårt innehåll.
Martin Schori, biträdande redaktionschef på Aftonbladet, beskriver det som ett kallt krig mellan medieaktörer och AI-bolagen.
Det finns ingen transparens från de här stora AI-bolagen. Man kan ju jämföra med andra techjättar där vi har haft en dialog och en relation med dem under en ganska lång tid, och vi hade liksom landat i ett slags ömsesidigt beroende, så att säga. Men med AI-bolagen så finns det ju ingen sån dialog eller transparens överhuvudtaget då. Och det är väl det som vi efterlyser.
Men är det här ens en kamp värd att ta?
Nej, men jag förstår vad du menar, för att det finns ju den här typen av situationer har ju uppstått mellan medier och techjättar tidigare. Ibland så håller jag verkligen med om att vi har gjort skäl för vårt öknamn liksom i gammel media. Och jag tycker ju också att så här, som journalist ska man vara nyfiken. En första reaktion ska vara okej, när det kommer en ny teknik ska det vara okej, hur kan vi liksom använda det här för att det ska gynna våra användare och oss själva så att säga, och inte liksom, vem kan vi stämma? Men nu vore det bra att få till en dialog kring vad kommer vi tjäna på att helt enkelt ge bort vårt innehåll helt gratis till liksom, stora techbolag så att deras produkter kan bli ännu bättre.
Kommer det här kalla kriget mellan mediebolagen och AI-jättarna eskalera eller leda till fredssamtal? En som vill sträcka ut en förhandlingshand är Johan Taubert, tidningsutgivarna.
Det måste till förhandlingar för hur man får använda det, hur man ska berätta för både de som är upphovsrätten men de som är användare av tjänsten, få veta vad källan är men också vad det ska kosta att använda det helt enkelt.
Är det här ett krig som nyhetsredaktionerna, eller en fredsförhandling för all del, som nyhetsredaktionerna har en chans att vinna?
Nej, men det tror jag faktiskt. På samma sätt som vi sen nyår har en lagstiftning om att techjättarna eller plattformarna är skyldiga att betala en ersättning för upphovsrättsskyddat material som finns på deras plattformar. Och jag skulle säga att det är lika logiskt att AI-tjänster ska betala ersättning för att de använder upphovsrättsskyddat material.
Tillbaka till Love Börjesson på KB's AI-lab igen. Det är helt avgörande att AI matas med ny mänskligt producerad text för att kunna utvecklas, förklarar han. Men även ljud är essentiellt. Han och hans kollegor använder sig av P4-sändningar för att lära AI olika dialekter.
Dels får vi dialektvariation, men vi får också sociolektisk information. Liksom. Så för lokalradion kanske något mer än i riksradion så kommer det till uttryck människor som inte brukar sitta och prata i radio. De pratar på ett annat sätt och den typen av svenska måste också representeras.
Vad tänker du om att Aftonbladet har blockat OpenAI från att hämta information från deras sajt?
Nej, men jag förstår väl kanske ungefär hur de har tänkt på Aftonbladet. För att det som hamnar på OpenAI, det vet man ju, det finns ingen som kan liksom få några garantier kring vad som händer kring den datan. Och det är ju Aftonbladet som har upphovsrätten till sig, eller skribenterna som har upphovsrätten till det som skrivs på Aftonbladet. Så det kan jag förstå. Sen om det fungerar, det är väl mer tveksamt. För jag skulle tro att om OpenAI vill så kommer de kunna få tillgång till det nätmaterialet ändå.
Men även här på KB används upphovsrättsskyddat material för att öva upp AI. Hur ska man se på det där att ni lär AI att prata svenska på upphovsrättsskyddat?
Det är en väldigt intressant fråga. Liksom. Och det gäller inte bara text utan det gäller även bilder. Liksom. Att kopiera, imitera, appropriera. Alltså det är ju så vi skapar kultur och har alltid gjort det. Så då är liksom, på ett annat sätt att se det ju att AI är bara ytterligare en maskin liksom, för att göra det.
Men det är lite av en gråzon att öva AI på upphovsrättsskyddat material, eller?
Ja, när det gäller material som finns ute på nätet så är det absolut det. En gråzon, ska jag säga. Det finns alltid en risk att en AI-modell genererar inom situationstecken exakt den data som den är tränad på. Så då blir det ju en väldigt komplicerad kopieringsmaskin. Liksom. Så då får man ju ut det upphovsrättsskyddade materialet. Så den typen av risker finns alltid.
Tidningsutgivarna har nyligen ställt sig bakom ett internationellt dokument där medieorganisationer i Europa och USA kräver att AI-utvecklarna ska betala utgivare om de använder deras material. Johan Taubert tycker att det borde gälla även KB.
Använder man sig av det material som publicister i åratal har lagt stora investeringar på att skapa, då bör man rimligtvis också betala för sig.
Sist här, Johan Taubert, vd på branschorganisationen Tidningsutgivarna. Och med det drar vi ett streck över den här veckan. Producent var Erik Petersson, ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Johan Cedersjö. Vi är tillbaka igen om en vecka. Och visste du inte det så publiceras Medierna som podd varje lördag redan klockan 07.00. Nu önskar jag trevlig helg.
Medierna,
produceras av Regeringen, Statsmakten för Sveriges Radio.